låt de där orden få klinga. Inte bara de kanske, utan också de sånger vi har sjungit innan, de böner vi har bett och sådär. Också som i alla gudstjänster kan det vara värt att bara vara medveten om hur hänger allt det här ihop egentligen. Så. Det är inte bara en sak efter en annan som man tänkte det där passar väl efter det och sen kan det där passa efter det där. Utan det finns också en ordning i gudstjänsten som bär det här. Det är lite därför vi har den här samtalsserien kanske. Jag tycker det är hemtrevligt med det där som klirrar där ute. Idag sitter alltså jag och Kalle här. Det är jättekul tycker vi. Vi satt i fredags va? Och på Babettes ställe som är värt att besöka. Om man inte varit dit så har vi fått in ett ord från våra sponsorer också. Och pratar om det här och kommer längs vägen fram till att ja, men så lite manus som möjligt. Så det finns inget manus med i predikoutskicket idag, däremot en länk till det här samtalet. Så rubriken idag är liksom den del i gudstjänsten som är predikan. Jag har använt, eller jag tror vi har använt allihop som har varit här, en mening från vår församlingsordning rätt många gånger. Den kommer inte på skärmen nu, men den går så här. Vi firar gudstjänst för att ständigt rikta in oss mot skapelsens centrum och hålla trons minne till liv. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Så sjunger vi de här verserna innan. Hela gudstjänsten, alla moment är till för det. Hålla det minnet vid liv. Vad är det som är centralt egentligen? Vad är det för hjärta som bultar i oss? Och samma sak gäller ju predikan, tänker jag. Och upplägget idag är också lite grann. Tänk att det blir som att tjuvlyssna på ett samtal mellan två vänner. Det är rätt kul ibland. Man sitter på ett café och hör ett jätteintressant samtal. Eller man tittar på en film ibland och de är välgjorda, så känns det som att man lyssnar in på två människor som sitter och säger någonting som är oerhört fascinerande. Va? Det är lite så vi tänker. Jag har tagit lite på mig att hålla en smula koll på tiden. Och att se till att vi tar oss åtminstone mellan de här tre huvudrubrikerna som vi har. Som är predikans ärende. Alltså, det finns en slags varför. Varför? Vad är det för ärende i predikan? Det här är ju självklara saker. Men också predikans innehåll och målet med predikan. Så. Och det är egentligen bara ett annat sätt att försöka säga någonting om den där meningen. Vi firar gudstjänst för att rikta oss mot tillvarons centrum och hålla minnet vid liv. Varför är vi? Varför är vi människor till sist? Och så kan man säga, det vet vi ju redan. Men vi behöver ändå ses varje söndag, åtminstone för att påminna oss om det där. För att vi behöver det. Vi kommer säkert missa en väldig massa, men då får ni väl be oss efteråt. Eller så får ni prata med varandra i husgrupperna, tänker jag, eller hur? Ärende, innehåll och mål, så att säga. Det är det som vi kommer röra oss kring. Det här är Kalle, vill du säga någonting nu?
Nej, jag tänkte bara först säga att vi har ju tre punkter och det är ju viktigt i en predikan. Så att vi liksom...
Just det, ja.
Vi följer vårt eget
ja, ärende, innehåll och mål. Jag ska säga så här. En av de första sakerna som fångade mig, den här berättelsen har jag dragit ibland. Jag ska göra den lite kort. När jag först började tassa in på den här resan i Jesu fotspår. Det var bergspredikan. Det här har jag sagt flera gånger, tror jag. Jag brukar ibland säga att jag och Anna brukar läsa högt för varandra. Eller jag brukar läsa högt. Det kunde vara poesi, det kunde vara liksom lyrik eller sådär. Och hon var smart och tyckte, kan vi inte läsa ur Bibeln? Sådär. Nej, fyndigt. Det är bra tips. Och så gjorde vi det. Det var såklart Matteus evangeliet vi började. Men det jag kommer ihåg är bergspredikan. Så pass mycket att jag ganska länge sa att det var det enda jag läste och det vi läste högt. Men jag inser ju då att det jag kommer ihåg, det var ju två kapitel predikan. Det var förkunnelse. Och det satt ordplånliga spår i mig faktiskt. Fortfarande när jag talar, när jag tänker om mig själv och mitt liv, vart jag vill vara på väg, vad jag längtar efter, när jag tänker om världen, så inser jag att jag har ett bergspredikanmönster framför mina ögon och i mina tankar väldigt, väldigt mycket. Det formar mig hela tiden. Trots att en hel del av sakerna Jesus säger där lyckas vara, det kommer vi nog upptäcka i samtalet här också. De är väldigt tydliga. Det är helt klart vartåt det här drar och vilken slags respons han önskar. Men han ger inga riktigt så där superkonkreta. Så gör du det här och det här och det här. Och det är rätt fascinerande. Och det leder mig liksom in på det. Man säger ju i kyrkohistorien, det säger vi också i vår församlingsordning, att predikan är ett slags nådemedel. Alltså det är ett av de sätt som alla delar i gudstjänst som förmedlar Guds nåd. En del av hur Gud lyfter in frälsningen mitt i våra liv. Hur är den det? Eller vad säger du om det? Om du gör det?
Tack för den frågan.
Ja.
Nej, men när vi tänker på predikan och liksom varför gör vi detta? Eller hur kommer Gud till oss? Kanske vi ska, kanske ett annat sätt att säga det.
Just det.
Så en sak som jag tänker på, vi har ju tre punkter här också, men en sak som jag tänker på är ju att Jesus, alltså det finns en röst där, det är Jesus som talar genom predikan. Jag vet inte hur ni är, men jag tycker inte alltid att man hör så starkt att Gud eller Jesus talar i ens liv. Ibland förstås. Det är inte alltid man känner så här, wow, uppståndelsen är verkligen sann. Gud är levande, eller Jesus är levande i mitt liv. Och då tycker jag det är ganska trösterikt att komma till gudstjänst och då i det här fallet då, när vi pratar om predikan, att här hör vi en röst.
Mm.
Här har vi tilltal. Jag kan ju klaga lite för mig själv ibland att vi talar inte Gud till, men vi har ju varje söndag ett tillfälle där Gud talar till oss. Det tänker jag är fantastiskt. Det är en slags levande röst som talar och adresserar oss. Sen det är klart, det beror ju på vem som predikar förstås, men relationen mellan predikantens ord och Guds ord kanske inte riktigt lika nära och klar som i Bibeln eller när Jesus själv som är ordet förstås. Men det tänker jag är en viktig del, eller det är väldigt viktigt för mig, tänker jag, att här hör jag Guds röst.
Ja, men vi behöver, språk är viktigt. Vi kommer väl tillbaka till det också såklart, att det hörs. Alltså det är inte, nu sitter inte Kalle och säger att när ni hör Kalles röst så hör ni Jesu röst.
Amen.
Men samtidigt, jo, alltså vi behöver saker sagda så att säga. Mycket andra delar i gudstjänsten är kanske mer, alltså det är handlingar. Tänk nattvardsfirandet som vi kommer till senare, va? Det talar också Gud, men det är på ett annat sätt. Men just att vi behöver det där tilltalet. Och det är liksom, eftersom det ofta bygger på bibeltexter, så tänker vi att men Bibeln är ju Guds tilltal på det viset. Så att vi inte blandar ihop korten. Men, så det är både ja och nej. Va? Ni förstår vad vi menar.
Men hur är det då, du som predikar ofta? Jag gör det bara ibland.
Ja.
Tänker du på det när du går upp så här, nu kommer Jesus tala genom mig?
Bra fråga.
Det är så härligt att jag får mycket nu för att ställa frågor till mig också.
Ja, det är ju en del av ansvaret, tänker jag. Det är ju faktiskt det. Sen kan man inte gå omkring och tänka, hur ska min röst, alltså sådär. Det blir inte så att man konkret tänker, hur lik är min röst Jesu röst. Men det är också att man ger språk för någonting. Det är det jag sa innan. Mm. Så ja, det är inte så att jag går och tänker hela tiden, kära någon, ska jag våga säga någonting.
Nej.
Utan det är både en förmån men också ett ansvar, så att säga. Här finns någonting som vi får bära fram språkligt.
Mm.
Och i det avseendet så är det ju parallellt med det liksom lovsångarna bär fram i sång. Det som liksom gudstjänstledaren bär fram idag och Kusöva, både två, eller den nattvarden bär fram. Men ja, det är man nog medveten om, så att säga. Hur ska jag ge språk till det här stora så att vi blir påminda idag?
Mm.
Ja, det kan man nog känna. Det handlar om det här, återigen, att tänka att ansvaret är att göra levande minnet. Ja. Det är den andra punkten, andra underpunkten i vår första. Alltså att göra levande minnet av liksom Kristus. Vad gjorde Kristus, vem var, och vad betyder liksom det faktum att han säger Guds rike är nära? Så.
Mm.
Alltså att göra minnet levande på något vis. Det är ju handlingarna också, och sången och bönerna, men förkunnelsen med.
Mm. Jag brukar tänka på, nu var det ett par decennier sedan, eller på ett par år sedan, jag och hustrun Annika, Vi hade en tradition när vi gjorde så här årskrönikare. Hon gillade det väldigt mycket.
Just det.
Och det var så fantastiskt då, för det här hände varje år. Jag satt där så här. Det har inte hänt så mycket i år. Det har inte gjort så många roliga grejer. Och så börjar hon då. Jo, men då i mars så gjorde vi det. Sen i maj då var vi där och så hälsade vi på dem. Och sen i juni var vi faktiskt där i Barcelona. Och jag bara, oj då. Och det tänker jag lite, Bibeln och förkunnelsen har den där rollen. Men det är också det där som kommer i Psaltarpsalmerna. Minns vad Herren har gjort.
Ja.
Är så lätt att glömma bort. Alltså, det är inte så att man går och tänker, nu ska jag glömma bort. Men det är rätt lätt att glömma bort. Vad är det Gud har gjort för mig och för oss som Guds folk, är det oftast i Psaltarpsalmer.
Ja.
Men också i mitt enskilda liv. Vi påminns om... Ja, alltså lite varje söndag så kommer man väl en nästan alltid in på att liksom Jesus har dött och uppstått för oss. Och det tåls att upprepas. Så det tänker jag liksom det. Om vi har rösten så har vi också minnet. Kom ihåg.
Ja.
Och det är så tydligt i Gamla testamentet att vad händer när Israel inte kommer ihåg?
Ja.
Då går de alltid vilse. Och som de är så tydligt kopplade. Minns och gå inte vilse. Glöm bort. Gå vilse.
Ja, jätteofta, inte bara i psalmerna, även någon av profeterna också minns. Sätt upp vägmärken, liksom, resa leden. Minns vad du har gått. Ja. Så att säga. Kom ihåg det här. Liksom. Och alla dessa saker vi får. Jesus ger oss en måltid för att komma ihåg.
Ja. Det är bra.
Vi får en berättelse och omberätta. Så där, så att, och vi behöver påminnas. För det är oerhört mycket annat som gör anspråk på vårt ramminne, som man säger. Så absolut. Och vår fantasi eller vår föreställningsförmåga, eller ibland använder ordet imagination, det är nästan bättre på engelska, så det där, vad det som ockuperar vårt tänkande, så att säga. Tänker jag också väldigt mycket.
Nej, men precis, alltså det finns ju en risk med predikan, alltså formen på predikan, att det är prat, det är kunskap, det känns nästan som en föreläsning ibland, alltså man tänker att det är samma genre på något sätt. Men predikan har inte som främsta syfte liksom huvudkunskap, eller vad man säger, att det här som ska, visst, det finns alltid en intellektuell sida i tron och det kan vara olika för olika människor. Men jag tänker just det viktiga är ju det här mitt jobb, vi behöver inte säga vart jag jobbar, men de hade en period, hade en slogan en period som expanding reality eller något sånt där, tror jag det var. Vidga vyerna. Och det tänker jag att predikan, alltså att det liksom får oss att lyfta blicken och se på ett annat sätt på oss själva, på tillvaron. Jag menar, på ett personligt plan kan det ju vara så att man behöver, alltså det kan ju vara så att jag har någon slags bild av mig själv, att jag är så här, jag är så hemsk, jag är si och så, eller om det är tvärtom, att man blåser upp sig själv. Och så hör man helt plötsligt någon annan säger så här, men jag tänker så här, att du är så här, att du har de här styrkorna. Så bara, oj då. Och de där bilderna, hur jag ser på mig själv, får väldigt stora konsekvenser för hur jag lever, hur jag liksom hanterar. Samma sak med Guds bild, det är också ett seende. Hur... Ja, men om man är lite rädd för Gud...
Ja.
Inte går man dit och ber då. Inte så roligt. Och kanske man aldrig vill erkänna att man är, för det ska man inte vara. Men det påverkar väldigt mycket. Men förstås också det här. Vad händer i tillvaron nu? Krig, pandemi, allt det bara går åt pipsvängen. Och då behöver vi påminna oss om att det här lilla slaktade lammet har kontroll på historien. Det ser vi ju inte bara när vi tittar här ute på den här bilen eller på den här fina gräsmattan här ute eller något sånt där, utan det är något trons glasögon som vi bör påminna oss, och där då får den här vidgade blicken som ser annorlunda på mig, på dig och på det som händer. Det tänker jag, det är väldigt avgörande och viktigare än på ett sätt ren kunskap bara, liksom att nu ska vi kunna rapa upp här Markus evangeliet, vad är huvudpoängen, eller det är viktigt också för den, men liksom och det tänker jag är viktigt, en viktig del av predikan också.
Ja, det var en sån där fråga jag skrev ner, så anteckningen släng in om det känns nödvändigt eller motiverat. Jag slänger in den nu.
Ja, bra. Man tänkte skulle... att du måste slänga in ett skämt sen lite senare här också. Men vi får se om det kommer.
Jag har ett par tre här som kan funka. Det beror på. Ja. Men vi pratade om det sist också. Jag vet inte om den frågan kanske blir ett påstående. Men ibland så tänker jag på predikan som konsten att väcka förundran. Ja. Alltså riktigt god förkunnelse. Jag tror vi har en bild här, va? Tror jag, Daniel, på Martin Luther King så att säga. Var hans mest kända predikan, ni hörde inom mig nu, vad säger han där? I have a dream. Vad har vi för drömmar egentligen? Vad är det som ockuperar vår föreställningsförmåga och fantasi? Han var ju fenomenal på det viset. Ofta om man tänker på Martin Luther King, var därför jag valde den bilden, tror jag, för att han var ju oerhört bra på att koppla ihop det här med, men hur ser det ut sen då? Vad bär det för frukt så att säga? För en annan risk med predikan att det blir, ja men då säger jag så här, och sen så ska du göra den här saken och den här saken. Alltså vi längtar efter konkretion därför att vi orkar inte själva hålla, alltså ibland så blir det lite ängsliga för att bara att få vara liksom vår fantasi väckt. Ja men det räcker ju inte. Kan inte någon tala om för mig vad jag ska göra? En sån där vanlig fråga om man läser kyrkofäderna eller ökenfäderna. Så. Folk kommer ut ur staden liksom törstar efter anledning. Så den första frågan är, vad ska jag göra? King kopplar ihop det. För mig tänker jag liksom på medborgarrörelse, på marscher, på aktioner. Men också på förkunnelse. På en enormt, på en förkunnelse som verkligen vopp. Öppnar upp sinnet och kopplar det till just de här ofta gammaltestamentliga historier. Liksom. Mm. Vi ska gå in i det förlovade landet, kopplas ihop till någonting. Och den pedagogiken finns.
Och jag tänker det som är så spännande då med Martin Luther King Jr. är ju att det här med blicken handlar ju också om vad vi tror är möjligt. Alltså på den tiden på 60-talet i USA när han förkunnade, just det. Så var det ju för många otänkbart. Alltså omöjligt bokstavligen för svart och vita att leva sida vid sida. Så det var ju inte liksom bara att folk gick omkring och liksom var allmänt särskilt elaka och korrupta och onda. Utan de kunde bara inte fatta att det var möjligt på många sätt. Ja, nu kanske det är en liten förenkling, men ändå. Och så säger han, jag har en dröm. Om att svarta och vita ska gå och stå sida vid sida. Mm. Och det gjorde hela skillnaden. Då började folk tänka så att det kanske är möjligt. Jag kanske ska agera på ett annorlunda sätt. Just det. Och det tänker jag är viktigt i den här fantasin eller föreställningsförmågan. Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Och en sån här... Martin Luther King är ju fantastisk på sitt sätt. Men jag tänker, i juletid så läser vi oftast Jesaja 11, den här om den kommande. Nu blåser det här så nu försvinner min bibel. Men det är också sån här poesi som får en att drömma om saker och ting och tänka att saker är möjliga. När sådana här formuleringar som, där ska vargen bo med lammet, panten ligga vid killingens sida och så vidare. Och den här är favoriten. Spädbarnet leker vid ormens håla, ett barn sticker handen i kobrans bo. Alltså då helt plötsligt så väcks en blick, det här, en annan värld kanske är möjligt, kanske vågar jag ta steg i en annan riktning än förut. Så det tänker jag ju, alltså, ja, vi ska komma tillbaka till det här sen igen, men det är ju rösten, minnet, men inte minst de här drömmandet, eller vad ska vi kalla det, fantasin. Vad är möjligt, vad är inte möjligt?
Och det är mycket som kräver. Vi hade en hel predikoserie fastan förra året om så här, kring rädslan och vad den gör med oss. Vi har en trygghetskultur och det smalnar av korridoren väldigt mycket. Va? Det smalnar av vår föreställningsförmåga. Eller? Också så där. Vi blir bärare av Guds dröm så att säga. Det är stora anspråk. Ja. Men tänk att gudstjänsten bärare, kommer ihåg det resultatet från församlingsordningen i början, att vi påminns om tillvarons centrum och håller trons minne vid liv. Annars överlever vi inte, annars blir det bara en slags klubb för ja, men vi håller med om de här sakerna ungefär. Det är lite så. Och centrum av, jag tänker vi kanske rör oss mot innehåll som är vår andra rubrik. Vi har inte ens hunnit till den första. Du får hoppa till en annan, Daniel. Där var den, ja. Titta vad fint. Som ju är centrum för vår fantasi och föreställningsförmåga är Kristus. Alltså det är ju inte, det är ingen hemlighet. Men vi behöver påminna oss om det. Vad för slags föreställningsvärd fantasi, möjligheter, väcks av att säga att vi tror på Jesus Kristus, som vi sjöng också tidigare. Va? Ja, jag tror att du är uppstånden. Vad betyder det för den här världen? Har den verkligen förändrats, den här världen? Ja, man ser sig omkring och tänker, det har den nog inte. Men den har ju det. Ja. Vad är trons innehåll? Vad handlar predikningen om ytterst? Mm. Ja, det är en retorisk fråga. Ja.
Nej, men det är klart att det ska ju handla om Jesus förstås på ett eller annat sätt. Mm. Men jag tänker, här blir det också det här... Hur vet vi vem Jesus är? Vi läser Bibeln och vi har det där församlingsordningen att vi ska ha textutläggande förkunnelse. Att inte, jag ska inte förkunna mina egna tankar, eller det gör man ju någon mån förstås. Men liksom, vi bottnar i skriftens ord. Det är där vi får liksom den här predikande kunskapen eller liksom orden om Jesus som vi förkunnar. Men det finns ju också en utmaning, tänker jag, här. Och det är ju att skriften... Det är inte alltid lätt att predika alla texter. De tycks inte alltid tala om Jesus. Och det som, och man kanske, jag vet inte hur ni känner, men jag tror att man kan känna så om man tar upp och läser en del av Gamla Testamentet eller något så här, och tycker att, usch, vad det här var jobbigt. Vad gör vi om det? Vi predikar ju Gamla Testamentet även. Och Nya Testamentet och allt det där. Så, men det är en liten utmaning. Jag vet inte hur du tänker, men jag har på något sätt, tror jag, landat i den här bilden av att vi litar på Bibeln. Vi tror på Bibeln i någon betydelse, därför vi tror på Jesus. Vi litar på honom och vi har hört hans röst. Vi hör hans röst där. Och att just den här bibeltexten, en del är fantastiska, en del känns lite jobbiga. Men Bibeln är som en vän som vi litar på. Det är liksom som kanske kan, det är liksom inte, vad ska vi säga, det är inte någon slags telefonkatalogskunskap. Nu har vi inte telefonkatalog längre, men utan det är någon som leder oss lätt och vi kan lita på att den gör det. Så det tänker jag liksom är ett slags förhållande till det där. Om Bibeln skulle leda och medvetet leda oss vilse, så kan vi bli sura. Men det här att liksom att man inte alltid får ihop allt, och hur allt som känns, något känns svårt och något känns fantastiskt, så finns ändå ordet och Jesus som centrum som håller, på något sätt håller ihop det där. Det tänker jag ändå en utmaning, alltså för en enskild bibelläsare, men också som en predikant, om man får då någon uttåget ur Egypten, sista plågan.
Ja.
Vem predikade den sist?
Var det du eller?
Ja, jag brukar alltid tacka nej till de gångerna när svåra texterna är skolt.
Ja. Ja, men jag tänker, det är ju också, man tänker ju också att vi inte är isolerade liksom handlingar. Den här söndagen så måste hålla ihop allting som verkar vara i motsägelse eller som verkar vara skavigt i Bibeln. Jag ska inte förklara allt i den här predikan. Inte ens om vi har den här texten som är svår. Utan det handlar om liksom bibeltexten som helhet, som i världen sitter ihop. Den har en slags, det finns en röd tråd, det finns en berättelse om vad Gud gör. Och också att det som är, alltså mitt favoritteologiska ord som du mycket väl vet, är ju trassligt. Va? Ett bra ord, va, därför att mycket av det vi möter är ju verkligheten i de här bibeltexterna också, som är svåra. Och att inte tänka att nu ska jag försöka förklara och lösa det här problemet som förkunnare. Utan nu lyfter jag fram det här. Här står vi och den här texten säger någonting till oss. Och att våga ha det så. Hur ska vi annars våga möta livet när det är sånt? Va? Om Bibeln bara blir en bok vi söker efter i för att få svar på våra frågor eller våra problem, lösningar på dem. Då är vi illa ute, va? Men vi får en berättelse som är med oss i trassligheten, så där tänker jag också.
Nej, men jag tänker, och det är en ganska bra bild där. Jag återkommer ofta till det att du säger trassligt rätt ofta, men det är ett bra teologiskt ord. Men det är ju ändå så att vad får vi i Bibeln? Ja, Gud möter människor i deras trassliga liv. Mm. Och förhoppningsvis så kanske det då kan tala till vår trasslighet. Eller din och min får ju säga, alla andra här inne har icke-trassliga liv och fantastiskt ordning och reda på allting. Ja, amen! Seger i Samuels liv. Men förhoppningsvis tänker jag att det där kan ändå vara en styrka, att det inte är alltid så tillrättalagt och liksom 10 punkter till ett bättre liv. Klart, utan då får man en berättelse om någon israelit för länge sedan. Mm. Eller Jesu möte med en kvinna.
Jag tycker, ja, men Jesus är ju den bästa pedagogen på det viset. Vi har pratat lite grann om liknelserna också, men det är mycket som de saker han säger, va? Och så försöker jag också tänka lite med mina predikningar. Att det ska vara tillräckligt klart för att man ska haja ungefär vart det är på väg. Så är det med Jesu liknelse. Men också tillräckligt otydligt för att provocera fram att man själv måste engagera sig med det. Och så är det jättemycket med förkunnelsen. Det är ett slags språk som är, det hitåt är på väg, det ser ni, lammet och lejonet så att säga. Det är ett bibliskt språk så där. Men vad betyder det? Så det kan inte bokstavligt vara så. Jag menar, i Sverige är det för kallt för lejonen då. Hur ska man kunna förstå? Det måste vara något annat. Vi vet att det har något med försoning, med fred att göra. Så måste man koka ner det. Men det blir ändå, det är suggestivt, va? Så språket är viktigt. Jag vet inte om vi ska närma oss ett litet citat från
församlingsordningen. Absolut, vi går in på vår tredje rubrik, målet.
Ja, tredje, så då är vi snart framme. För alla er som somnar.
Vill gå och klippa sig.
Som hjälper en att förstå, som vill hinna till frisören och tillbaks när vi är färdiga. Ja, men det finns ett citat i församlingsordningen, och det kommer väl snart här. Apropå det här med predikan som ett nådemedel, som något som bär något. Det kan ju låta lite knöligt. Jag ska försöka reda ut det här när vi nu ändå börjar närma oss målet, så att säga, som är vår tredje punkt. Det står så här. Apropå det här med att förkunnelsen som del i gudstjänsten bär frälsning, bär Guds nåd. Vi kan bara handla, alltså göra saker, agera i världen i enlighet med hur vi ser och förstår tillvaron. Sådär. Det här med seendet igen. Och vi kan bara se och förstå vad vi har lärt oss att sätta ord på. Då tänker jag tänker till exempel på fridshälsningen. Jag brukar ofta när jag leder gudstjänst liksom lyfta sådär. Tänk, va? En gång i veckan så får vi gå hit tillsammans med människor och så får vi hälsa varandra med frid. Var får vi lära oss den språkhandlingen? Kanske en rent fysisk handling om man kramas eller gör en fistbump. Jag vet inte vad det gör. Och det formar vårt språk, det formar vår kropp. Och det bygger en slags vana. Det är inte så att man sen går runt på gatan så där med alla och säger frid och så börjar man krama folk. Då kanske man snarare får polisen bussad på sig. Men det bygger någonting över tid, över lång tid ofta, om hur man talar om världen. Just ja, vem är jag i den här världen? Jag kanske är en bärare av frid. Och så börjar man bära med sig det och det formar handlingar. Alltså, vi har lärt oss att säga någonting. Och då handlar vi i enlighet med, alltså vi börjar förstå världen på ett annat sätt. Och då börjar vi också agera på ett visst sätt. Det är liksom pedagogiken. Sen är det inte, det går ju olika fort för oss. Förstår man ju hajar, va? Nu kan vi bygga vidare där.
Ja, jag tror att det är jag som har skrivit den där meningen. För att jag var på ett sånt här utbyte i USA på ett universitet. Och så satt jag på Francescas café på kvällen och skrev på den här församlingsordningen. Och då gick jag på föreläsningar 2 gånger i veckan, tror jag det var, på en sån här känd teolog som var jätterolig att lyssna på. Han sa det här, fast han sa det på engelska. You act or refrain from acting in light of what you see, and you can only see what you have learned to say. Så det är det där. Jag ska översätta det. Det var väl ungefär översättningen där. Ja. Det var så väldigt likt. Det var roligt att det var så väldigt likt. Men det kommer tillbaka till den här fantasin igen. Målet är liksom inte huvudkunskap utan att få vidgade vyer. Och hur går det till? Varför vidgade vyer? Ja, därför att vi handlar utifrån vad vi tror är möjligt. Mm. Om vi inte tror att svart och vita, som i Martin Luther Kings fall då, att man inte, att, att det går inte att ha skola ihop. Det är helt omöjligt. Alltså det är ju, alltså det kan inte ens komma på tanken att göra det. Så kommer någon och säger, jo, tänk så här. Ser från det här perspektivet så ändras vårt sätt att agera. Och språket kommer ju in här. Att det är också viktigt att ha liksom ord. Predikan ger oss ord för det här. Vi bara inte intuitivt ser någonting, utan vi sätter ord på vad vi ser i predikan också. Mm. Eller vad vi borde se kanske många gånger. Eller vad vi önskar, längtar efter att vi såg. Så på så sätt är språket också viktigt, orden i predikan. Mm. Men jag tänker en annan sida av det seendet är ju lite det här. Vad önskar man som predikant i bäst av världar att liksom vi tar med oss härifrån? Det är ju också en slags, vad ska vi kalla det, sunt förnuft. Kristuslikt sunt förnuft. Jag brukar tänka på min farbror, pappas yngre bror. Han har 7 stycken syskon, så det är många håller ordning på det här. En av de yngre, Anse kallar vi honom, Anders heter han, som är snickare och det hela sitt år. Och han har 3 söner som är mina kusiner. Alla har jobbat med honom i hans snickarföretag. Och det är så roligt att prata med dem, för de säger, alltså farsan, han är värdelös på att förklara. Alltså. Han säger, man muttrar lite, så kommer han in någonstans och så muttrar han lite. Så här gör vi. Jaha, varför då frågar sönerna.
Så är det bara.
Så är det bara. Och det där tänker jag. Jag brukar alltid tänka honom när jag tänker på så här, det här är målet för predikan. För det viktiga är ju inte kanske att kunna rabbla det ena och andra, utan att kunskapen sitter i kroppen. Ja. Han bara går in och ser. För han har gjort det så många, många gånger, så han har en slags djupliggande eller slags erfarenhet eller ryggmärgsreflex. Ja. Så han bara gör och det blir rätt. Och det tänker jag är väl den viktiga livskunskapen som predikan vill vara med och bidra till. Förutom det här seendet och målet med predikan, det är väl att tänk om vi kan bli som farbror Anse. Vi behöver inte vara lika muttre. Han går faktiskt och visslar lite också när han är inte bara sur så, men han visslar också. Men just det här att när vi hamnar i en situation som vi kanske aldrig har varit med om förut, så vet vi bara instinktivt vad vi gör. För det kommer från ryggmärgsreflexen, det kommer från kunskapen, sitter i kroppen på något sätt. Och då är det inte viktigt hur många högskolepoäng eller hur mycket man kan rabbla kungarna i Gamla testamentet, om någon nu kan det. Jag vet inte, förr kanske man kunde det i söndagsskolan, utan det som sitter i oss. Så det tänker jag är viktigt med predikan, att liksom bidra till det. Att vi blir såna här människor som agerar Kristuslikt. Och tänker, liksom, tänker, känner och handlar kristuslikt lite utifrån. På uppstuds nästan. Liksom att det är bara, så här gör vi. Så här ska, och jag kanske inte alltid kan förklara varför det är så. Utan jag gör det. För det är det viktiga. Det är ju viktigt. Sen kan ju predikan vara med och förklara lite. Hållfasthet och varför vi väljer en 4595 här och inte en 4590 eller något sånt där, men regler, men ja. Så det tänker jag är en sån här viktig del också, att husförsamlingar, gudstjänst, liksom allt vi gör riktas ju mot det, att vi ska bli kristuslika i det praktiska på något sätt.
Det påminner också om någonting som jag vet vi pratade om i torsdags, det står nog här också, vad det gör, vad bra. Det är det här med tålamod också. Dels är det kanske en vädjan från de av oss som predikar med tålamod. Så där, för det är inte alltid vi får till det. Jag själv så känner jag att det är nästan aldrig man får till det. Men just det där att... För det där, det är ju en konstart, va? Att liksom, några saker i en predikan lyfter fram det där. Men att det också sitter i ett mycket, mycket längre pärlband av predikningar, av nattvardsfirande, av långsångsstunder, av förbönsstunder, av syndabekännelse, av sändelse, som du kliver in i över ett helt liv. Vissa saker ramlar inte på plats förrän efter 10 år. Så där. Man hör ibland predikanter så där säga, det är ju sådär, det är ju att vara pastor, det är ju en del av ryggsäcken man har. Liksom. Man försöker säga någonting jättelänge, så kommer en gästpredikant, det här vet man, och säger exakt samma sak och folk bara, wow, det där har jag aldrig tänkt på. Så får man bita sig i läppen. Mm. Men det hör till på något vis. Alltså, det tar tid. Man sitter i en lång succession av folk som har försökt säga något om de här texterna och väcka den här rikta blicken mot tillvarons centrum. Mm. Och det är fantastiskt. Man beundrar dem som har förkunnat ett helt liv och gör det. Samma texter kanske år efter år efter år efter år. Mm. Och gör det för det är en del av en mycket längre grej. Och det är tålamod. Ibland förstår man inte grejer. För helt plötsligt säger man, åh, nu fattar det där. Men det beror ju på att man har hört det där många, många gånger. Så är det någon som säger någonting i ett annat sammanhang så landar det. Jag såg det åt dig i fredags när vi pratade om tidigt i min tro. Så där, det här gamla testamentet, jag begrep inte berättelsen. Så var det någon som pratade över flera dagar men avslutade med en predikan om det här. Liksom, Exodus, att Israel går ut ur Egypten och så går man runt i öknen i 40 år. Kopplingen till mig liksom, när man så avlägsen. Så var det någon som gjorde en grej bara. Mm. Det var en sydafrikan tror jag. Han hade en ganska lustig engelsk accent också. Jag drog ett skämt om det här. Jaha, vill ni gå in nu? Nej, vi vill gå ett varv till runt berget. Okej, okay. Another lap around the mountain. Så gick han runt. Det var ganska kul. Men då klack det till hos mig, just ja, tålamod, det kan ju ta tid ibland. Vi är envisa, vi lär oss långsamt. Det var en massa saker som bara föll på plats hos mig. Så där kan det ju vara, eller hur? Så misströsta inte när den inte hajar. Mm. Det är inte ditt fel, det kanske är predikantens fel, mer troligt. Ja. Men det kan också vara att det här tar tid också. Mm.
Men är det inte så att all kunskap värda, alltså då menar jag inte bara huvudkunskap, men all färdighet eller praktiska egenskaper som är värda någonting tar alltid tid. Ja, så kan inte komma på något som man bara lär sig på 30 sekunder. Nej. Utan det tar alltid tid. Men det jobbiga här med förkunnelsen, tänker jag, som du är inne på här, det är ju att ofullkomligheten finns ju även här. Mm. Och du säger det, men kanske inte säger det rakt ut då, som du säger det rakt ut. Alltså predikanten levererar inte alltid. Alltså nej, vi som predikant. Det skulle kunna vara mer pedagogiskt. Det skulle kunna vara smartare. Det skulle kunna många gånger. Ja. Några enstaka gånger ska jag säga förlåt. Men det finns också oss som lyssnar. Jag är mestadels lyssnare då, men ibland predikant. Det är just oss, mig också, som du är inne på det här med att Det kanske är så att jag inte alltid förstår, därför att jag inte liksom har den här blicken eller de här kategorierna som verktygen för att förstå. Mm. Kanske inte ha hela verktygslådan, utan jag behöver fler. Så det där tycker jag är någon slags brottning som vi har. Predikant, församling, församling, predikant. Vi kommer med vår ofullkomlighet båda två på något sätt och ska försöka förhoppningsvis komma vidare. Tur att anden finns som och gör något vackert av allt som inte är fullkomligt. Men jag tänker att det är en när vi var på i fredag så hade vi de här, så här pinsamma exemplen från vår egna liv om det här. Alltså, jag fick för många år sedan, det här var nog kanske 2 decennier sedan eller 50, så var det en sån här vän teolog som jag känner som är lite äldre än mig, sa, Kalle, den här boken måste du bara läsa. Det är alltså fantastiskt bra. Jag läste boken, bara tyckte den var dålig. Mm. Det här var inte så roligt. Jag var så här, inte bara att jag fattar ju att det var väl skrivet och så, men och liksom briljanta bibelutläggningar och, men jag gillar det inte. Det här var väl inte. Och sen så vet jag att jag tror jag läste den 1 eller 2 år senare och så tänkte jag bara, det här var ju världens bästa bok. Och inte var det boken som hade förändrats. Det var samma bok. Utan det hade hänt något med mig. Och nu kan vi alltid diskutera om den här boken var bra eller inte, så vi behöver inte fastna där. Men jag tänker att så kan det också vara för oss när vi lyssnar. Och du berättar ju om det här pinsamma exemplet som du hade. Jag tänker på Samuel som är vår en av våra husgudar numera, är fantastisk teolog, och du var på någon...
Ja, precis. Jag var på en så här faste dag när vi bodde i London. I gammal kyrka, och så var det någon som hade så här 10 minuters reflektioner, och så fick man vara i tystnad. Det var en hel förmiddag. Jag tyckte inte det var särskilt bra. Visst att det var Sam Wells då, som är fantastiskt fin förkunnare. Men sen så har jag ju att det talade till mig. Men jag vill hålla fast det här, om vi nu går in för landning här, tänker jag. Just precis som det är med alla gudstjänsten, det är att de är ofullkomliga. Alltså för en del av oss så är det lovsången som alltid talar till oss. För en del är det alltid förkunnelsen. Det hör också till. Men sen är vi har våra kategorier är inte tillräckligt stora. Vår föreställningsförmåga är inte där. Kanske för att livet är för eländigt jobbigt just nu. Så det enda jag förmår, det går fram och tar emot brödet, det bär mig. Det är okej. Okay. Det kanske är så i 5 år. För oss som förkunnare till exempel, så är det så att det här är en del av min efterföljelse. Jag lär mig ju. Det här är ju ett slags hantverk. Jag tänker väldigt ofta att det här är kopplat till musikerskap till exempel. Och en av de saker jag sa till en av mina bästa lärare en gång är så där. Han sa, du måste ha tålamod, Andreas. Det tar tid att lära sig. Men jag vill ju vara bra nu. Jag har fortfarande inte blivit så bra som jag önskade att jag, som jag trodde att det skulle bli. Och det här är 20 år sedan, 25 år sedan. Vi vill vara lärjungar nu, vi vill ha svar nu, vi vill ha en lösning på det här problemet nu. Vad ska vi göra med barnen, vad ska vi göra med det och det? Hur ska vi nå ut till stadsdelen och så? Ja, vet ni vad? Väldigt sällan får vi det svaret direkt. Men låt det förvandlas liksom. För det är någonting som händer. Och där har vi liksom ett samspel som är unikt kanske i gudstjänsten mellan förkunnare och församling. Att vi är ofullkomliga allihop. Men Guds nåd bär det liksom, och anden så. Jag har inget bra slutord här. Har du något bra slutord?
Ja, men jag har ju ett jättebra slutord som är kanske att vi kan få be tillsammans från Efesierbrevet, som passar bra på det här med just att se och att få en ny blick på något sätt, som vi varit inne på. Ja. Så att vi kan runda av helt enkelt. Det är att vi rundar av med andras ord än våra egna den här gången. Jag läser och så tar vi det som en bön.
Absolut.
Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Hur väldig hans styrka är för oss som tror. Samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvudet för kyrkan. Som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt. Må han ge vårt inre öga ljus så att vi ser att samma kraft som uppväckte Jesus finns i våra liv. Amen.